En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Det blir inget längre intro än så här idag som vi brukar ha på torsdagar. För jag är rätt hes i sviten av en banal liten förkylning. Men podd om politik i dessa tider, det måste vi, särskilt en sån här vecka. Och med mig i studion för att göra just det här finns dunderduon, politikreporter Viktor Stenqvist.
Hej!
Och inrikespolitisk kommentator My Råväder.
Hej!
Jag var alltså absolut inte ironisk. Jag var bara helt ärlig.
Kan ni tänka att för 4-5 år sedan då hade det här varit helt otänkbart. En förkyld person som ens befinner sig på arbetsplatsen. Det har man glömt bort nu, va? Mm.
Pandemin gjorde mycket med oss.
Makes you think.
Ja. Men världen är bättre nu.
Världen är bättre. Jag tror inte att jag smittar. Vi kör. Följetongen efter Simona Mohamsons och Jimmy Åkessons presskonferens och kram, obs i fredags, har bara fortsatt att ge. Men innan vi ska in i just det specifika getingboet igen så ska vi naturligtvis prata om Birgitta Ohlsson. Som ju en gång i tiden var en profilerad folkpartistisk politiker och EU-minister och demokratiminister i regeringen Reinfeldt år 2010-2014. Och en mycket populär och stridbar politiker, också väldigt omstridd och omdebatterad. Det snackades om henne faktiskt direkt efter Mohamsons tvärvändning kring Sverigedemokraterna att tänk om Birgitta Ohlsson kunde vara en motkandidat på söndagens extrainsatta landsmöte. Men se, den gubben går inte. Dels var hon ju absolut inte intresserad. Dels är Birgitta Ohlsson nu en av Centerpartiets toppkandidater till valet.
Jag står här idag kan man säga av tre stycken anledningar. Mina tre ten, mina tumörer, Trump och Tidöavtalet. För mig har alltid personligen varit politiskt. Under loppet av 3 år så har jag drabbats av akut leukemi, aggressiv bröstcancer och också gjort en stamcellstransplantation. Och för att vara lite allvar, när man lever nära döden, då blir ens värderingar, vad för samhälle man lämnar efter kring till sina döttrar, extra viktigt. Och det har påverkat mitt beslut väldigt mycket.
Starka ord där från Ohlsson under presskonferensen i onsdags förmiddag, och partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist som stod bredvid såg mycket nöjd ut. Ni var ju där båda två, My och Viktor. Vad tar ni med er från presskonferensen?
Ja, men att det är en politiker som svarar på frågor. Sen också att det var sån otroligt nöjd stämning. Jag sa till någon så här, skadeglad stämning i riksdagen. Då blev centerpartisterna väldigt, väldigt irriterade på mig. De var så här, vi är inte skadeglada. Vi är bara glada för vår egen skull. Jag vet inte vad skillnaden är egentligen i nöjdhet. Men det var ju en väldigt uppsluppen stämning.
Jag kan bygga en scen där. Jag satt, det finns en trapp. En rulltrappa upp där utanför.
Som vi har benämnt som den sexiga rulltrappan i riksdagen, ja.
Ja, okej, okay, just det. Men där satt jag, Orsin Kantvel och vår tidigare kollega Fredrik Björkman. Upprullar då Hannes Servjö. Aldrig sett en nöjdare
partisekreteraren
i Centerpartiet. Han kom upp med liksom det här Hollywood-blend-leendet från öra till öra.
Han pratade knappt i hela meningen, så exalterad var.
Strålande liksom. Det här var ju innan pressträffen, det var 10 minuter innan. Det var ju redan ute. Många hade ju redan fått erfara att det skulle vara Birgitta Ohlsson som skulle presenteras som ny toppkandidat på det här. Men hans nöjdhet var ändå så pass talande. Han liksom, ja men fnittrade sig fram.
Som en katt som bara fått äta torr foder och sen plötsligt får de en bit tonfisk.
Ja, ja. Visst, Shiba. Shiba-påsen kommer fram.
Blötmat från Shiba.
Men, jag vet inte vad det säger, men det, jag tycker bara det säger väl någonting om Centerpartiets inställning till den här värmningen.
Är det ett power move från Centerpartiet? Är det så mycket av ett power move som vi åtminstone kunde läsa oss till igår?
Det är ett power move, men det handlar ju mer om prestigen än att det kommer att ge ett faktiskt skjuts av väljare. Och sånt som talar emot att hon kommer att dra en massa väljare, det är ju att hon har varit borta i 8 år. Det är ju inte så många människor som är ihågkomna helt och hållet efter 8 år i politiken. Även om vi känner till henne och Liberala och Centerpartiet känner till henne, så är hon ju kanske inte så välkänd hos väljarna efter så här lång tid. Hon har ju inte heller bott i Sverige under stora delar av den här tiden, så hon har inte ens varit en del av den svenska debatten. Sen så var hon ju inte helt okontroversiell bland liberaler när hon var aktiv. Alltså hon beskrivs som en ganska polariserande politiker, och en politiker som också utmanade ledningen ju i Liberalerna. Hon utmanade Jan Björklund och förlorade. Och de väljare som man hoppas vinna här, de har ju precis som Birgitte Olsson egentligen redan lämnat Liberalerna och redan röstat på ett annat parti. Så att egentligen handlar det här väl om att dra väljare inom oppositionsblocket, alltså att kunna kanske plocka hem lite väljare från Socialdemokraterna till Centerpartiet.
Men sticker det inte ändå i Liberalernas ögon att se Birgitta Olsson där uppe på podiet mitt i deras egen kris? Det måste ju ändå vara ett signalvärde som smärtar lite grann, eller?
Jo, det var ju en toppen timing för Centerpartiet och en usel timing för Liberalerna. Men samtidigt så tror jag att det hade stuckit mer vid ett annat tillfälle. Alltså nu är de så otroligt upptagna av sina inre konflikter och det här extra landsmötet på söndag, och att de höll ju på igår då och försökte vaska fram en motkandidat, vilket de ju lyckades med till slut, kan vi säkert prata mer om
det sen. Det pratar vi mer om sen, ja.
Så jag tror att de är helt utmattade av sin egen kamp. Så på det sättet så tror jag att det kanske var mindre smärtsamt än det hade varit om det hade kommit i en lugn period för Liberalerna.
Jag vet inte, jag delar inte Mys hållning helt och hållet här. Jag tycker nog att som röstmotor så visade hon ju i sitt sista val för Liberalerna att hon drog ju in dubbelt så mycket fler personröster än vad Jan Björklund gjorde till exempel. Och det är klart att många av de väljarna kanske har rämnat Liberalerna redan, men de finns ju en del kvar. Fortfarande då, så att det tror jag absolut att hon kan locka en del liberala röster. Och sen jag tyckte att tajmingen var helt sjuk.
Ja. Enligt Birgitta Olsson så var det här planerat sedan länge, men det är ju ändå nu de väljer att ställa sig.
Ja, nej, men det verkar ju vara en slump, och det är klart som fasiken att för Liberalerna så blir det ju, när de är så nedkörda i fotknölarna som de ändå är, då är det klart att det blir ännu jobbigare när Simona Månsson, jag pratade med henne igår, hon måste få frågor om det också.
Ja.
Mitt i hela det här så kommer det liksom, det blir som ett ytterligare sten på oket ändå någonstans.
Och vad sa Simona Månsson till dig?
Hon sa, jag önskar Birgitta Olsson all lycka till. Jag tycker det är bra att fler engagerar sig i politiken. Och
okay. Hoppas ett icke-svar.
Verkligen. Det var väl det sista ändå Liberalerna behövde just nu, att få någon form av galjonsfigur som byter sida så pass offentligt som det ändå blir när Birgitta Olsson hamnar högst upp överallt och står i Aktuellt och sen kommer fortsätta vara en, jag menar, ja, det blir ju liksom bara en bild av en som lämnar ett sjunkande skepp.
Jag tror att Simona Johansson är mer, eller är, tycker att det är bättre att Birgitta Olsson gick ut och blev centerpartist än att Birgitta Olsson gick ut och blev en utmanare mot Simona Johansson i det här partiledar valet på söndag.
Dodge a bullet.
Så på det sättet så tänker jag att Simona nog inte tycker att det var dåligt att just det här hände den här veckan. Och ska inte argumentera mot dina argument här för att hon är röst, men hon hade 7000 personröster, och även om det är mycket i valet 2014 tror jag, även om det är mycket som personröster i Sverige, för vi har inte riktigt den traditionen, så är det ju inte, det är inte en skräll. Det är ju inte 7000 personer som välter ett valresultat.
I just det här läget så kanske 7000 röster hade varit otroligt för Liberalerna i och för sig. Jag vet inte
det
hur många de har just nu.
Det är i för sig sant. Att varje röst räknas för Liberalerna just nu.
En sak som jag tänkte på när jag lyssnade på hur Birgitta Olsson svarade på frågor under och efter presskonferensen var hur hon verkligen faktiskt svarade på frågorna. Du sa det här, My, också i början. Med liksom ord som kändes som att de innehöll substans. Och då menar jag alltså oavsett om man håller med henne eller inte, givetvis. Jag menar nu bara hur hon svarar, väljer att svara på frågor. Hon pratar på ett sätt som gör att man förstår vad hon tycker. Hon svarar nej, hon svarar ja och hon utvecklar det. Och jag undrar om inte det är det som jag tänker att jag nästan har saknat mest med Birgitta Olsson faktiskt. För vi pratar ju väldigt ofta om det här inne, hur politiker inte svarar på frågor, och där har vi ju ofta tagit upp just Simona Mohamsson som ett exempel på det. Här ligger ju väldigt många i lä. Håller du med, Viktor?
Ja, det gör jag verkligen. Det var ändå det första intrycket man fick där på pressträffen, att hon fick en fråga utifrån från de här utsvultna reporterna. Men att hon liksom ändå, man ser en märkbar skillnad, att hon tar in frågan och liksom kollar ut en stund till vänster och tänker, och sen svarar någonting som faktiskt är ett svar på frågan, vilket är ju extremt ovanligt. För att de där svaren kommer ju oftast maskinellt annars.
Precis.
Och det är inte bara Simona Mohamsson som är,
absolut inte,
den typen som skurk i det sammanhanget, utan det är liksom ryggmärgsreflexen. Att de har ju lärt sig att du har din prata du vill få fram. Och sen ska du bara snabbt bygga en segway, även om den finns eller inte, från frågan du fick. Du kan du bara hitta på en, det spelar inte så stor roll. Utan du ska in i din talepunkt. Så när någon inte gör det, då sticker det ut så enormt mycket. Så att det blir väldigt påtagligt.
Men jag tror du satt fingret på någonting där, Olivia. Att det handlar om att man förstår vad de tycker. Att man förstår vilken position de har. Man förstår hur de liksom har kommit fram till den positionen. Och det är väl egentligen att i svensk politik är politiker nu för tiden så rädda för att ta en position, eftersom man inte vill bli ifrågasatt i efterhand, eller man vill inte bli ansvarsutkrävd för den positionen, för att man vet om att man kommer behöva förhandla bort delar av den. Och det gör ju att sånt här blir, alltså att avvika. När någon säger så här, jag står för detta och så här är det jag kommit fram till det, och det finns en anledning till att jag tycker såna här, de här sakerna. För vad hon hade också, som är någonting som jag brukar efterfråga, det är att hon hade en berättelse, alltså en förklaring som var mer djupgående än bara så här tycker jag, till varför hon tyckte saker, och hon kunde förklara processen. Och det är, ja, det är ovanligt att höra en politiker som kan formulera sig på det sättet. Men å andra sidan så har hon alltid varit väldigt bra på att formulera sig. Alltså det har ju varit en av hennes styrkor.
Ja, det är ju verkligen inte allas gåva. Men det här med att åtminstone svara vad man faktiskt tycker och känner. Man tänker att det borde vara enklare än vad det är. Men det visar sig vara nästan det svåraste som finns för dagens politiker i Sverige. Det är nästan omöjligt att uppringa. Det är så få som faktiskt svarar ordentligt. Som inte bara rapar upp ord som ansvar eller liberal politik eller samlad bedömning eller vad det nu är de slänger sig med.
Kontrasten till Simona Mohamsson här är ju, alltså den är ju, jag vill säga, hemsk, stor.
Enorm.
Avgörande. Ja. Så det blir också det i det här sammanhanget, så blir det ju väldigt stor skillnad. Men sen tror jag att svenska politiker, det är inte så många som står för någonting personligen. Och för att man är...
Nu får jag kalla kårar när du säger så.
Nej, men det handlar ju mer om att man är en talesperson för sitt parti. Partipiskorna i Sverige är ganska hårda, förutom i Liberalerna då möjligtvis. Mm. Och då har vi ju sett hur det går. Men de är ganska hårda, och man står liksom för vad partiet står för. Vilket betyder att det finns ju inte utrymme att ställa sig och vara väldigt grundad i sin åsikt. Och det kanske är så att ett tillfälle där man gör ett sånt här val som hon har gjort, alltså att man byter parti, är ett av få tillfällen där man kan ställa sig och verkligen tycka någonting, för man har gjort ett väldigt tydligt ställningstagande som man behöver stå för. Sen så kanske det kommer att bli ordbajs från henne också när vi kommer vidare, när hon ska stå för centerpolitik eller hon ska liksom prata om någonting som inte handlar om henne själv. Alltså då kanske det blir svårare att ha den här tydligheten.
Jag tror, det känns som att man borde starta någon slags rehab för politiker. Mm. Där de kan komma in och så får de en sån kläns. Förstår ni vad jag menar? Alltså, någon form av liksom defibrillatorchock. Börja prata som det själv.
En återställning. Från det här, glöm all medieträning du någonsin har fått. Nu återställer vi dig och sen så bara bygger vi från grunden.
Släppa iväg dem på någon sån här improkurs kanske.
Oh, jättegärna.
Oh, wow. Mm. Alltså den improteatern hade jag gått och tittat på. När man bara sätter partiledarna på scen och så får de utgå från liksom olika scenarier. Wow.
Vi lämnar Olsson och Centern här ett tag nu. För dramatiken har naturligtvis fortsatt på andra plan. Sen Mohanssons besked att nu är allt glömt och förlåtet. Beskedet att Sverigedemokraterna ska inte bara bjudas in i den absoluta värmen, utan partierna har också slutit en uppgörelse kallad Sverigelöftet. de ska dela på värmen. De ska sitta bredvid varandra i bastun och sättas. Eller mysa, vad vet jag. Vi har pratat om det här Sverigelöftet lite grann redan i vår podd. Ni får gärna lyssna bakåt om ni vill, om ni har missat några avsnitt. Men jag tycker att vi ska dyka ner lite mer i det materialet idag. Materialet, det var väl ett fint ord.
Det var generöst beskrivet.
Ja, vi kommer till det. Vad är det som utlovas till väljarna? Handlar det om fluff eller om fast materia? Vi har 15 punkter. De går att läsa på Liberalernas hemsida. Ni kan klicka upp dem nu om ni vill, så hänger ni med i vårt samtal.
Om det är någon som har missat att Liberalerna har delat det här dokumentet vitt och brett de senaste dagarna.
Ja, och det var ganska stor text också, tyckte jag, på hemsidan, för att man verkligen ska förstå. Det handlar om allt från euro då och NATO till skola och klimat. Och det jag har fäst mig vid är formuleringarna som jag vill kalla för lite luddiga. Vi får se vad ni tycker. Låt mig nu läsa punkt nummer 3. Den ambitiösa klimatpolitiken fortsätter och utsläppen minskar i linje med tidavtalet, dess tillägg samt regeringens klimathandlingsplan. Näringslivets bidrag till klimatomställningen ska bejakas genom att Sverige görs mer attraktivt att investera i. Elektrifiering av fordonsflottan behöver fortsatt stimuleras, däribland genom sänkt skatt på el. Ja, formuleringar här som bejakas och stimuleras och göras mer attraktivt. För mig känns inte det som ord som jag förknippar med löften.
Nej, inte.
Välkomna in i den här diskussionen. Tycker det bara jag som maler på än så länge.
Nej, men inte vet jag. Nej, den här paragrafen är ju ganska obegriplig. Vad betyder den?
Ja, vad betyder den, Viktor? Du är ju van att läsa saker från politiker som de håller på med hela dagen.
Men jag vet inte. Det står ju inte vad den betyder. Det står ju bara massa ord. Och sen kommer det här från två partier som har varit med och till exempel tagit bort elbilstödet. Om man vill främja elbilar så var ju det till exempel en sak som fanns.
Jag frågetecken ner från skyn.
Jag försöker förstå.
Ja, du famlar och det är inte konstigt. Alltså, om man tittar på de här punkterna utifrån inte vara så här att tolka dem, men man bara tar dem så här, det här är det de säger. Hur står de så här då i jämförelse med det som redan är beslutat inom till exempel tida eller vad som är på väg? Och då skulle jag väl säga att en ambitiös klimatpolitik, det är ju stort sett bara regeringen nu för tiden som tycker. Nu när vi poddar så har ju Klimatpolitiska rådet sin presentation och de säger då att regeringen har försämrat möjligheten att nå målen och det krävs omedelbara åtgärder. Så vi kan väl säga att ambitiös klimatpolitik inte.
Det här löftet innehåller alltså även en lögn, kan man säga.
Det innehåller en lögn. Och allt det andra som sägs här, det är ju redan sånt som man är överens om.
Låt mig läsa punkt nummer 5.
Vi går vidare. Mm.
Vi kommer att fortsätta fördjupa Sveriges samarbete inom EU och NATO under en säkerhetspolitiskt mycket prövande tid, särskilt med våra nordiska grannländer. Vi kommer att fortsätta stödja Ukrainas försvarskrig och återuppbyggnad så länge det krävs. Vi kommer fortsatt i snabb takt rusta upp det civila och militära försvaret. Denna upprustning ska i första hand finansieras genom ekonomisk tillväxt, snarare än skattehöjningar eller nedskärningar. Var det här tidigare en trättofråga då mellan SD och L?
Suck, nej.
Nej.
Alltså jag tänker att om man som väljare läser det här blir man överraskad och tänker, men
vad ska vi stötta
Ukraina? Är de inte redan överens om det här? Är det inte här exakt det de har stått på jättemånga presskonferenser och sagt? Och svaret på det är ja, det är exakt det.
Okay.
Det nya här är väl att det ska ske genom ekonomisk tillväxt till skillnad mot att öka på statsskulden som man håller på med just nu. Så att det,
men ambitionen har ändå alltid varit ekonomisk tillväxt.
Alltid varit, men om man ska lusläsa här så ambitionen är på det är ju bra, men det är ju inte det som sker.
Det är framförallt kanske inte heller ett löfte.
Nej.
Nej. Vi går till punkt nummer 7. Tillväxten behöver stärkas bland annat genom förbättrad kompetensförsörjning till svenska företag. Åtgärder vidtas för att stärka utbildningsväsendet och matchning samt för att underlätta rekrytering av högkvalificerad arbetskraft utomlands. Mm. Vad är det för löfte?
Alltså igen, inget nytt.
Nej.
Här finns ingen förflyttning. Nej. Det skulle väl då vara, om de vill argumentera för det här, att de skriver att rekrytering av högkvalificerad arbetskraft utomlands, att det skulle vara någon slags jag vet inte, trigger för Sverigedemokraterna idag, att det står utomlands.
Ja, det är bara det ordet.
Men det här görs ju hela tiden. Alltså, varför tror de att Ebba Busch jättar omkring i världen och talar på liksom stora konferenser om hur bra Sveriges industri och innovationskraft är? Alltså, det handlar ju exakt om det här. Att man vill attrahera kapital och högkvalificerad arbetskraft från utlandet. Så jag menar, det här är ju någonting som Sverige gör.
Det här är ju redan regeringens politik, för det här, exakt det här formulerades när partiledarna höll en pressträff i Rosenbad för inte vet jag, 2 veckor sedan.
Okay.
När alla partiledare var med. Så att det här...
Det är ju jättebra. Då har de, okay, det har de redan bestämt. Det är superbra.
Som jag minns, jag var där och jag är ganska säker på att det var det här som sades.
Jag tror på dig.
Ja. Då slapp de ju skriva den här punkten, då hade de ju redan det klart. Ja,
precis. Ja. Nu tar jag en halstablett, hörni, så att alla vet om det. Men det här var ju 3 rätt luddiga punkter, kan vi då konstatera. Ni ger mig rätt i detta. Har ni hittat någonting i den här luntan som faktiskt känns som ett löfte då?
Mm.
Alltså, något som partierna verkligen har kämpat kanske för att enas kring också?
Jag har hittat en sak som Liberalerna verkligen har kämpat för och som kanske är någonting som Sverigedemokraterna har gått med på.
Mm.
Och det är ju att de tvingar Sverigedemokraterna att läsa deras rapporter. 2 rapporter om skolan, trygghet, studiero och möjligheter. Och skolans organisering. Det är alltså 2 rapporter som de nämner i det här avtalet som de menar att de ska ha då utgångspunkt för skolpolitiken i de här rapporterna. Och det skulle jag säga är väl det enda i det här avtalet som har någon slags nyhets. Alltså som man tänker så här, här har de verkligen fått Sverigedemokraterna att göra någonting de inte hade gjort annars.
Att de måste läsa 2
luntor. Att de måste läsa de här rapporterna som blir bara gjort.
Mm-hmm.
Nej. Okay. Ja, men sen var det väl det som ändå kom fram, det som de ville prata om på pressträffen väldigt mycket från Liberalernas sida, den här folkomröstningen om euro. Det är som bekant inget som Sverigedemokraterna alls ställer sig bakom. Men Jimmy Åkesson kunde inte upprepa nog många gånger hur mycket Sverigedemokraterna älskar folkomröstningen.
Ja.
Vilket ju är sant. Ja, det, de vill ju ha det om allt möjligt.
Ja, de vill bli i Schweiz snarare än Sverige. Men ja, nej, inte vet jag. Så det var väl den lilla grejen. Jimmy var ju ganska lugn på den punkten, för han tyckte att vadå, vi kommer ändå vinna och vi kommer att arbeta för nej-sidan oavsett. Men det är väl, inte vet jag. Jag har svårt att se att det skulle vara något som hans väljare skulle överhuvudtaget bry sig så mycket om egentligen.
Det här visar ju hur fruktansvärt oskickliga Liberalernas partiledning är just nu, just den här punkten. Alltså Liberalerna har kampanjat för att gå med i euron i eoner av tid. Det är alltså en av deras profilfrågor. Det är en av de frågorna som de drar fram när de tycker det går lite knackigt i valrörelser. Det kan vara i valrörelser till Europaval eller Europaparlamentsvalet. Det kan vara valrörelser till riksdagsval. Alltså de har ju på riktigt gått till val i ett riksdagsval på eurofrågan vid tidigare tillfällen. Alltså det säger väl någonting om hur nära Liberalernas själ den här frågan ligger.
De älskade euron innan euron fanns.
Nästan så. Mm. Vad de har gjort nu är att de har ju skjutit ner den här frågan för sig själva. Alltså dels då att man säger att man ska ha en folkomröstning om euron. Som det ser ut nu finns det ju en majoritet mot euron. Sverigedemokraterna, precis som Jimmy också sa, som Victor sa här, sa ju så här, ja, vi kommer ju kampanja stenhårt för ett nej. Alltså allt pekar på att det skulle bli ett nej i eurofrågan. Och då har ju Liberalerna plötsligt skjutit upp ett euromedlemskap. Alltså kanske 10-15 år om man har ett nej i en folkomröstning.
Just det.
De har ju också skjutit ner möjligheten att använda den här frågan som någonting som gör dem unika som parti. Att är du väldigt mycket för eurofrågan så ska du verkligen rösta på Liberalerna. Det här är alltså det här måste ju vara den sämsta förhandlingspunkten i hela det här dokumentet.
Och då var det ändå den viktigaste för dem.
Ja, men det är som om de inte har förstått vad de har gjort.
Nej.
Och jag tror att det är väl det som egentligen definierar hela det här skeendet. Det är att den här partiledningen är inte tillräckligt skicklig. De förstår inte riktigt, de gör inte konsekvensanalyser av vad de gör. Och det gör ju också att de hamnar väldigt illa i förhandlingar. Både med inom sitt eget parti och med andra partier.
Och en som inte är imponerad av den här uppgörelsen heller, det är ju då Ebba Busch. Kristdemokraternas partiledare har ju kallat den här uppgörelsen för vattenvärd. Det vill säga, det är skitsamma vad de har sagt till varandra. Och Viktor, du pratade med Ulf Kristersson häromdagen om det här Sverigelöftet. Vad sa han? Betyder det någonting för honom och Moderaterna?
Nej, han sa ju, han var ju bara inne på att det här betyder ju att det betyder saker för Liberalerna och Sverigedemokraterna. För Moderaternas del så var det här liksom ingenting som de behövde förhålla sig till överhuvudtaget. Och det har han ju rätt i. För det är ju inte det förrän de sitter i någon form av eventuella regeringsförhandlingar. Och vi har ju inte fått reda på, jag försökte fråga Simona Moamsson när jag intervjuade henne igår om det här, om vad det här egentligen betyder, Sverigelöftet. Är det här liksom, ska det här ses som röda linjer för dessa båda partier in i regeringsförhandlingarna? Annars så sitter de, men det kunde hon inte säga heller. Utan vad egentligen Sverigelöftet kommer ha för effekt på regeringsförhandlingarna, eller för alltså om det innebär röda linjer, det verkar inte riktigt vara klart. Och för Kristersson verkar det vara klart att, och även för Ebba Busch då, att de behöver inte förhålla sig till det här överhuvudtaget, utan det här är liksom, det här är som någon separat liten del av tider där, som egentligen inte betyder någonting.
Alltså Ebba Busch och Ulf Kristersson beskriver det mer som någon så här irriterande mygga som låter så här zzz, när de försöker bara fortsätta med sitt vanliga arbete.
Ja, ja, gör ni ert.
Det finns ju flera saker i det här som skulle kunna irritera Ulf Kristersson ytterligare, och det är ju att de har underminerat honom som ledare av oppositionen genom den här förhandlingen. Alltså nu tror jag att ändå, vi har pratat om det här innan, att det ändå väger över i vågskålen att de har gjort det tydligare att de är ett sammanhållet lag och att det stärker ju hans sida i politiken. Så att jag tror att det ändå kommer väga över, men alltså det borde verkligen var en sten i skon på Ulf Kristersson att de har gjort det här, med tanke på att Simona Moamsson då, förutom att släppa in SD i regeringen som första parti, också liksom har uppgraderat Jimmy Åkesson som den personen man förhandlar med om man vill gå in i regeringsförhandlingar.
Var är min kram, undrar Kristersson? Varför fick jag
ingen? Han är ju vips en kramigare person, så för att hon skulle krama honom hade kanske inte varit lika konstigt.
Om vi ändå ska prata lite om röda linjer, du var inne på det, Viktor. Den här debatten om partnerskapet med Sverigedemokraterna har ju fortsatt under veckan. Och vi har ju mest pratat om kritiken, så är det ju. Inte så konstigt kanske, men det har också höjts röster som är på Mohanssons sida. En del kallar till exempel alla arga liberaler för hycklare. Och menar att de som redan har gått med på Tidöavtalet, de har liksom redan passerat alla röda linjer som fanns. Vad säger du om den diskussionen, My?
Men det är ju sant. Samtidigt har det inte varit en hemlighet att det finns många som har varit missnöjda med även Tidöavtalet.
Men de har ju suttit kvar och varit fortsatta medlemmar.
Precis, de har ju varit små liksom öar inom partiet. Alltså som det ser ut nu så har ju Simona Moamsson ju en majoritet för den här linjen. Och det är ju väldigt splittrat motståndet inom partiet, och det finns många olika saker som de är upprörda över, och det har väl varit det som varit grejen i Liberalerna hela tiden, att man är upprörd, men man är upprörd för lite olika saker, och det gör ju att det blir väldigt svårt att samla motståndet.
Mm. Men det är ju, jag har sett så många som skriver just om det här med att, eller säger att partiet har liksom sålt ut sin själ. Men sålde de inte redan den när de skrev under papperna på Tid och slott? Skulle man inte kunna säga så, egentligen?
Det skulle man kunna säga. Och det blir ju lite, jag vet inte om man ska kalla det hyckleri, men det blir lite konstig kognitiv dissonans när Jakob Olofsgård går ut i en debattartikel här i fredags.
Förklara alltså, vem det
är. Han är alltså riksdagsledamot för Liberalerna och skriver att partiet sålde sin själ redan vid tiden. Ja, men då blir det svårförklarat när han ska berätta för sina väljare varför han sedan har suttit och regerat landet med Sverigedemokraternas Exakt. Goda minne och stora inflytande. Det blir ju upp till honom och hans väljare.
Alltså han har ju till och med varit partisekreterare under den här tiden, alltså en av partiets mest tongivande positioner. Så att det är ju verkligen speciellt att han går ut och säger så här, med tanke på att han ju inte är en av de här personerna som varit uttalat kritisk mot Tidavtalet under tiden fram tills nu.
Ja, men handlar det om röda linjer då, eller mer om rosa linjer. Ja, okej, vi samarbetar med dem. Sverigedemokraterna är de som gör att vi överhuvudtaget kan regera och de ska vara involverade i alla våra beslut och vi har skrivit ett avtal. Det går fine, uppenbarligen. Eller jag sitter åtminstone kvar och får min riksdagsledamotslön här och tycker att det var väl tråkigt, men jag sitter kvar. Men sen plötsligt när de säger att ja, nu ska vi sitta i samma regering, ja, men då går det inte. Och då undrar jag, var är egentligen den gränsen mellan att bestämma alltihop och bestämma alltihop?
Ja, men det fanns ju några gränser redan där för 4 år sedan när tidigare regeringen tillträdde. Då var en av de mest framträdande diskussionerna då bland de liberala riksdagsledamöterna som skulle eventuellt gå emot partilinjen, det var ju kring tiggeriförbudet. Det var en stor diskussion då. Och det ledde väl ändå fram till att man aldrig tog upp den frågan skarpt sen i riksdagen. Så där fanns ju någon form av röd linje där de ändå liksom höll fortet på sin röda linje. Men det här blir ju mycket mer luddigt.
Ja, är det skillnaden då att det ska finnas sverigedemokratiska ministrar? Är det det som är deras starka röda linje då? De har ju redan suttit i utskottet, till exempel Richard Jomshof som har varit justitieutskottets ordförande. Det var ju kanske någonting man kunde ha funderat på om det var en röd linje.
Alltså de stora röda linjerna har ju funnits ute i landet, till exempel i Stockholm. Och att det är lokala politiker som har stått för de tydliga röda linjerna. För att i de lokala och regionala församlingarna har man ju också kunnat göra andra val än det som rikspartiet har valt. Och då har man liksom ändå kunnat leva i sin lilla bubbla där man har stått kvar för sina värderingar och då ändå kunnat vara kvar i partiet. Jan Jönsson i Stockholm nu till exempel har sagt att han lämnar partiet ifall Simona Johanssons linje går igenom. Han har ju kunnat leva i en sån verklighet, alltså en parallell verklighet skulle man kunna beskriva det. Men det går ju inte riktigt att göra det om man ska sitta i samma regering som ett parti som man då liksom egentligen inte ens vill samarbeta med lokalt. Samtidigt så är det ju så här att det fanns ju ett behov och ett krav eller en önskan om att man skulle förflytta sig på något sätt. Men det som har hänt nu är ju att det var ju inte det här som man kanske hade förväntat sig eller ville. Och det som många pratar om var ju mer att man ville att man skulle ta bort röda linjer för att, så som Centerpartiet har gjort, att man liksom inte har så många röda linjer men man är också öppen för att förhandla efter. Alltså man har inte sagt exakt vad man vill. För det är ju också varit den här diskussionen, om du säger exakt vad du vill har du ingen förhandlingsmån. Och det är också en annan oskicklig sak som de har gjort. Det är ju att de har sagt så här, nu går vi bara med på allt möjligt. Hur ska de förhandla då? Alltså, nu pratar vi om som om de skulle komma in i riksdagen. Mm. Jag tror inte att det här har varit den här game changern som de hade hoppats på.
Nej.
Utan jag tror att det behöver ju, och nu har de ju ingenting kvar, men de hade ju behövt någonting annat. De har behövt göra det på ett annat sätt. De har istället för att stärka sig själva har de ju försvagat sig själva.
Jag vill absolut inte kalla någon för hycklare heller, men jag kan ändå i mitt stilla sinne tänka att om man verkligen, verkligen är en person som aldrig vill ta i Sverigedemokraterna med tång men ändå går med på att sätta sig i ett tidavtal och fortsätta vara kvar i partiet. Men sen när man ska sitta i regering fullkomligt slå bakut och säga det här är det värsta som kunde hända. Jag bara menar att det möjligtvis på tal om luddighet som vi varit inne på att det är lite luddiga gränser.
Om man är riksdagsledamot så är det helt obegripligt faktiskt.
Är det inte det?
Riksdagsledamot är ju helt och hållet involverad egentligen i rikspolitiken. Och det är ju de som har röstat fram all politik som tidigare regeringen har lagt fram i riksdagen.
Då kanske de skulle ha bytt parti redan då, menar jag. Eller gått ur politiken eller startat någon slags motrörelse eller protesterat kraftigt. I don't know. Nu ska det ju vara ett landsmöte på söndag, Viktor. Det kommer vara digitalt har jag förstått och det ska röstas. Och nu så verkar det som att det ändå har kommit en motkandidat till Johansson.
Kanske.
Ja,
det rapporteras under onsdagskvällen här att några liberaler i Jönköping hade nominerat då Cecilia Rönn, ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna. Hon som också var den som stod i Agenda och inte ville vara på samma, eller vem som inte ville vara i samma bord som vem, vet vi inte.
Hon var i alla fall kritisk mot Johansson.
Hon var kritisk, hon var en av de i partistyrelsen som röstade mot det här förslaget. Sen har hon varit ett av namnen som har lyfts hela tiden. Hon nomineras nu bland annat av Jakob Olofsgård då, som vi har pratat om. Vilket jag inte vet betyder om hon egentligen har tackat ja eller inte, men jag hörde av mig till Cecilia Rönn här på morgonen och fick ett svar om att hon är väldigt tacksam för nomineringen och att det stora förtroendet, tacksam för alla hejarop som kommer från olika delar, men att hon inte har beslutat sig. Hon måste låta det här bottna och hon kommer återkomma om hon ställer upp som nominerad.
Det är i alla fall inte ett nej.
Det är verkligen inte ett nej. Hon redan i, det var väl redan i fredags som jag pratade med henne första gången om det här, om hon skulle kunna tänka sig att ställa upp. Och då var det heller inte ett nej. Då hade hon inte funderat på saken riktigt. Nu har hon ju haft en vecka på sig att fundera. Vi får väl se. Jag antar att hon kommer att komma med ett skarpt besked innan själva landsmötet.
Det vore kanske bra. Om någon ska veta vem någon ska rösta på istället för Johansson.
Sen verkar det ju, sen får ju liksom de olika liberalerna i landet får ju nominera vem de vill inför det här landsmötet. Så att det kan väl komma fler namn som folk vill nominera.
Är Cecilia Rönn en kandidat som skulle kunna skälpa Mohamsons linje?
Nej, det handlar ju inte om den här motkandidaten. Det skulle kunna vara vem som helst, tror jag. Det handlar ju dels om att man vill kunna ha en diskussion kring det här vägvalet, alltså en debatt på det här landsmötet. Och sen så handlar det ju också om att man ska kunna ha ens en möjlighet att rösta ner det om liksom ombuden vill det. Då har man inte om det inte finns en motkandidat, eftersom hon har gjort kabinettsfråga av det här, och istället för att handla om själva sakfrågan, eller sakfrågan om man ska säga, så handlar det om henne som partiledare. Sen så är det är ju ett självmordsuppdrag att vara motkandidaten. Så att det Cecilia Rönn funderar på är väl om hon är beredd att lämna politiken. Eller om hon vill fortsätta med politik. För vill hon det så kan hon ju inte ta det här uppdraget att vara motkandidaten.
Nej.
Det är ju inte mycket som pekar på att den personen skulle vinna.
Å andra sidan, om hon ändå är så emot den riktningen som partiet tar, så kanske hon ändå inte hade velat stanna.
Det är väl det hon vill fundera på, tror jag.
Nej, men jag tänker att de som, till exempel Jan Jönsson, som säger att jag avgår om den här linjen röstas igenom, vilket han inte, absolut inte ensam om. I min värld så har väl inte någon av de här någonting att förlora egentligen.
Nej.
För att då har man sagt att man kommer lämna politiken, eller åtminstone liberalerna. Då att ställa sig upp och aktivt sätta sig emot Simona Mohn sådär, det tyder ju ändå bara på att man verkligen står för någonting som jag skulle se. Så att jag tror att snarare att man har någonting att vinna. Om man inte sen i efterhand hade kunnat tänkt sig att fortsätta att vara liberal trots att man tidigare visat det här missnöjet.
Men har du ringt Bengt Westerberg och kollat läget?
Nej.
Om han sitter och filar på något?
Han är väl inte ens medlem i partiet längre?
Jag bara undrar, har du ringt honom?
Nej, det har jag inte. Nej.
Okay.
Men egentligen borde det ju vara Jan Jönsson. Det borde vara Jan Jönsson som ställde sig upp och var den här motkandidaten. Han är liksom den personen som har haft den här åsikten hela tiden. Han har varit ett ansikte utåt för den här oppositionen inom partiet. Han säger att han ska lämna nu. Det naturliga hade ju varit att han var kandidaten. Jag faktiskt tror att det skulle vara mycket mer riskfyllt att ha honom. För då tror jag att det finns en risk att det här inte skulle gå igenom. Att Simona Mohamsson skulle kunna falla. Jag tror inte heller egentligen att Liberalerna, även någon som är motståndare, vill sänka partiledningen. Jag tror att det handlar om att liksom visa sitt missnöje och ha en diskussion i partiet kring vad det är som pågår. Men jag tror inte egentligen att man vill göra det ännu värre för partiet. Jag kanske är väldigt generös och snäll här. Jag kanske snälltolkar Liberalerna jättemycket. Men min uppfattning av människor som är i politiken är ändå att de älskar sina partier på olika sätt. Det kan vara mer eller mindre toxiska relationer. Mm-hmm. Men det finns ändå en väldigt stark kärlek och koppling. Vi hörde Birgit Olsson prata om det igår till exempel.
Väldigt varmt pratade
väldigt
hon.
Väldigt varmt om Folkpartiet. Hon ville inte säga Liberalen, hon ville säga Folkpartiet. jag tror ju också att det finns den känslan av att man vill ju visa sitt missnöje. Man vill ju inte heller göra det värre. De är ju i en fruktansvärd situation.
Men Jan Jönsson och de andra som är missnöjda, de kan ju bara starta Folkpartiet. Det har vi ju redan sagt. Mm. Blåklinten ska fram, Folkpartiet ska upp på barrikaderna. Och sen kan de ju försöka komma in i riksdagen om 4 år. Det blir jättespännande ju.
Sen kan jag bara tillägga att vi gjorde en form av demoskopundersökning här nyss som liksom kom idag, som visar att det här frågan fortfarande splittrar Liberalerna framförallt väldigt, väldigt mycket. Det var av liberalväljare så var det 48% som tycker det var bra beslut, medan 43 tycker att det var dåligt beslut. Så det är liksom nästan rakt över linjen, hälften hälften.
Med lite betyder, övervikt på de positiva.
Nej. Det finns fortfarande väljare att förlora.
Ja, exakt. Det var...
43% ska bort.
Det är otroligt, men det finns fortfarande väljare man kan
förlora. Då ska vi komma ihåg att det här är fortfarande ett parti som i våra undersökningar har dragit någonstans runt 2%. Så det är väldigt, väldigt, väldigt få.
On a good day.
Ja, då ligger de ändå högt i våra mätningar.
Ja, hörrni, vi måste faktiskt sluta för idag. Vi säger väl, låt oss följa utvecklingen. Vi säger också varmt lycka till alla inblandade.
Vet du vad jag vill göra? Vet du vad jag har tänkt på nu under tiden vi har pratat?
Nej.
Jag vill dra tillbaka min glädje inför att det skulle kunna vara någon slags improvisationsteater med partiledarna. Yes. Att jag kom ihåg en blixt. Om att det här har Nooshi Dadgostar gjort.
Va?
Hon har gjort en sån här improvisationsgrej. Och så nu vill jag bara säga så här, jag ångrar mig.
Okay.
Jag vill inte se det.
Okay.
Vill du inte se Jimmy Åkesson i en improvisationsteater?
Jo, mer. Men, jag
men inte ändå, liberalerna?
Nej, alltså potentialen nu kändes lägre än vad när det bara var, när jag inte hade liksom en inte hade sett i verkligheten.
Man måste få ändra sig. Det brukar vi ju säga även om politikerna. Ja. Så det måste få gälla för dig också.
Det är en styrka för mig som människa att ha gjort den här ändringen på denna korta tiden.
Hade vi haft mer tid hade vi gjort en rangordningslista av vilka vi tror hade varit bäst på improvisationsteater.
Det får vänta synd till ett annat avsnitt.
Det inte räcker till.
Ja, vi gör det någon gång när det inte händer lika mycket dramatiska saker i politiken. Då kan vi ägna oss åt sånt. Vi hörs igen på måndag, om inte förr. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.